Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Hur är det med dig?
Jo, men idag är det bra. Vi spelade in det här ett par dagar tidigare eftersom att jag opererade mitt knä i onsdags, blir det ju när det här avsnittet släpps på fredagen. Så idag är det bra, imorgon. Det återstår att se. Jag kommer dela med mig av min lilla resa på en Instagram, Ridklubben-podden, tänkte jag.
Ja, så vi får hoppas att när det här avsnittet då släpps, då har du vaknat upp och allting går bra och allt har gått galant och ni har bara behövt göra det lilla ingreppet.
Exakt, så att jag slipper det där stålbenet och jag kan ändå använda benet lite grann från början så att jag kan komma igång med rehabträningen, för att jag tror att det för mig kommer vara ganska viktigt att jag kan börja liksom träna och se ett slutmål.
Oh, i det här avsnittet så kommer ni få höra ett lång diskussion och samtal med superstjärnan Tinne Wilhelmsson Silvén. Kan vi säga så inledningsvis i alla fall?
Ja. Ja, gud, alltså det, hon är ju... Man har ju varit lite starstruck när det kommer till henne väldigt många år, för att hon har ju deltagit i bland annat 7 OS, vilket är en oerhörd prestation. Och jag kommer ihåg när hon och Dante red i Friends, så var det någon jul, så de hade smyckat ut sig med någonting och då grät jag.
Ja, vi har varit på Lövsta, fantastiska gården på Lövsta stuteri, och träffat henne, så ni får höra alldeles strax hur det lät när två som 14-åriga flickor fnissiga går runt där.
Ja, men alltså vilket fantastiskt ställe. Ska man bo på en gård, då vill man, det där är ju drömmen. Det där är facit.
Exakt, gårdfacit. Men det är alldeles strax alltså. Jag tackar så jättemycket till Jackson Equestrian för att ni är med och supportar podden.
Ja.
Jag vill rekommendera dig som lyssnar att gå in på Jacksons hemsida och kolla in deras fantastiska utbud, både på kläder för människor men också kläder för hästar. Jag älskar regntäcket som Nickis pony har.
Ja, för nu har också Bravina unghästen det, och det sitter som en smäck. Unghästar kan ju ändå annars ha en tendens att klä av sig och förstöra det som sitter på dem. Men det här sitter så bra, och det, för det känns som att det liksom sitter bra runt halsen, att sitta tajt utan att sitta hårt. Också de här höga bogvecken gör att de kan springa och röra sig på ett fritt sätt utan att få skav. Så jag är också toppen.
Och de sitter kvar täckena trots att våra hästar är skitgrisar som rullar sig all nere de ser. Så det är ju...
Yeah.
Och så är de ju 3 stycken som går i samma hage på gott och ont. Och det är så tråkigt nu. Nickis pony har fått en spark på bakbenet ganska högt upp. Så jag tror inte att det är någon fara för något liksom peppar peppar. För jag tror bara att det är ett sår.
Exakt.
Men det sitter precis där hon rör benet så mycket så det läker. Det började läkte jättefint. Och så igår så, jag har jobbat dubbelt nu. Jag jobbar med radio på morgnarna och sen så spelar jag in tv på eftermiddagarna. Så att jag liksom, Nicky fick åka till stallet utan mig, så tänkte jag få komma dit sen, du vet, det var lite så här, pussla lite. Så jag smsade Nicky bara, nu är det helt öppet igen. Då vet man inte, är det bara skorpan som har ramlat av, är det därför det är öppet? Eller är det öppet för att det är något dåligt?
Upp, liksom. Ja.
Och så tog hon någon bild i någon vinkel som bara så här, fan, är det svullet? Är det någon ficka där nu? Eller är det bara som det ser ut? Och så skickar hon någon annan bild och det ser helt annorlunda ut.
Ja.
Man bara så här, vad gör man då? Åker man in med hästen till en klinik? Eller ringer man någon veterinär, eller kan man gå på de online veterinärtjänsterna, eller vad fan ska jag göra?
Oj, det här är skitsvårt. Jag är ingen sår expert. Jag tror man får gå lite på sin egen magkänsla.
Ja, tack.
Men jag tycker det är bra. Bosse, våran veterinär, han kan man alltid ringa och skicka bilder till och bolla lite.
Jag har träffat honom.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag kan hjälpa dig.
Ja.
För då kan man skicka lite bilder och bolla till honom. Och ibland om han har varit i Italien, och inte, för att han har hus där, så han är där ganska ofta. Då har jag ringt med alla kliniken bara. Och så har jag bett att rådfråga en veterinär där. Och då har man också kunnat skicka lite bilder. Och, att ta den vägen så känns onödigt att lasta och åka in. Och så bara, aha, det här är bara ett sår, det är att åka hem igen.
För jag hade plåster på i början. Så här snög med, så, du vet, man höll på att bygga en plåster. Men så ville jag att det ska få vara öppet så mycket som möjligt så att det ska luftas. Och sen så rullar de sig i hagen. Mm. Och sen så, du vet, så tänker man hur mycket skit är det där i? Så har jag köpt någon sårtvätt som Nick inte hittade igår. Samtidigt som jag står på någon inspelning och bara såhär, jag vet inte. Nej. Det är inte kul.
Nej, det är inte kul. Men det är också bra hos oss. Vi har ju så mycket folk som kan hjälpa till. Och så det är ju skönt. Ja. Jobbigt att vara ensam.
Ninni sa, oh, gud ja, då är man glad att man är på ett stort ställe. Ninni som Nick rider dressyr för att vara där och tittade och sa... Så vad hon trodde. Och sen så kom Ann Karlsson som också har stora hästar istället. Så hon trodde. Så att det blir också... Nej, det är... Ja. Jag hoppas att det läker. Jag vill inte att hon ska ha det.
Nej, det kommer läka. Men sen när det sitter på sådana där ställen där de rör sig mycket så tar det oftast lite längre tid. För att det går liksom upp lite hela tiden.
Och du tävlat sen sist.
Ja, jag har varit och hoppat lite. Jag har varit sugen nu inför min operation. Och det gick bra. Man känner att vi inte har varit ute på ett tag, jag och stora hästarna. Men Neo var jätteduktig och vi red jättefort. Och Tricia och Nico som var med mig, som brukar föra med mig ibland. När jag kommer från banan och bara, wow Rebecca, vad bra du red.
Nico satt och följde på Equip och hon bara, hon leder, hon red jättefort. Kul ju.
Ja, jätteroligt. Ja. Det var kul.
Ja, men nu ska vi prata dressyr, uppfödning och drömgården med Tinne Wilhelmsson Silvén. Fikabordet med ingen mindre än Tinne Wilhelmsson. Vilken jäkla dröm. Silvén, vilken jäkla dröm. Hej!
Hej!
Vad otroligt roligt att vi får komma hit och hälsa på din fantastiska gård.
Kul att ni är här.
Hur ser din arbetsdag ut?
Ja, min arbetsdag kretsar ju kring hästen såklart. Det är verkligen mitt liv. Så att vi rider samtliga hästar här på gården på förmiddagarna. Vi börjar ofta med att sätta oss ner, prata igenom dagen. Och sen så rider vi fram till lunch. Sådär ett kanske. Sen äter vi lunch. Och sen har jag träningar och lektioner på eftermiddagarna.
För?
För elever som kommer hit och rider. Och andra.
Så alla hästar som bor här på gården, det är dina eller era som är under utbildning eller försäljning? Eller hur ser verksamheten ut på gården?
Ja, här står bara hästar som tillhör Lövsta stuteri. Så det är bara Lövstas hästar här på gården. Och de är både under utbildning och ibland till försäljning. Vi har ju en liten del uppfödning. Så vi har en del hästar som kommer från små, så att säga, som får växa upp här. Och de säljs när de är lite utbildade. Och så finns det de som är här och tävlar och förblir här som tävlingshästar. Och kanske slutar som pensionärer någonstans här i närheten.
Ja, det låter ju fantastiskt. Men är det tanken att det bara är dina tävlingshästar eller har du medarbetare här på gården som också tävlar? Eller?
Absolut medarbetare. Det här är ju Lövstas verksamhet med alla vi som arbetar här. Vi är 8 personer här, som inte alla som rider kanske, men i hästverksamheten här på den här gården. Och det är väl kanske 4 eller 5 ryttare som tävlar på de här olika hästarna.
Och du?
Och jag, inklusive mig, ja.
Inklusive dig. Och då är det allt från lätt nivå upp till...
Absolut, det är från 3 års och unghingstar och upp till Grand Prix.
Gud, vilken, det måste också vara en otroligt häftig resa att få vara med från att du får hit kanske en 3-åring och så ska ni utbilda den och kanske ta den hela vägen upp till...
Ja, allra helst om du kanske är född här eller född på Stjärnborg då, på Granngården, och kan dessutom ha föräldrar som vi har tävlat innan. Vi tävlar ju på många av hingstarna som vi har avkommer ifrån, så att vi kan verkligen känna de här hästarna från tidigt. Det är väldigt kul.
Roligt. Om man backar tillbaka till bandet, varför började Tinne rida?
Oj, det är ju så länge sedan jag började rida. Men jag har ju en passion för hästar, har jag alltid haft. Min mamma var i hästbranschen, så det kanske hjälpte naturligtvis så att jag började. Men sen har jag nog varit väldigt en egen drivande maskin på att jag gillar och lever verkligen min dröm med hästar varje dag.
Gud vad härligt. Och då flyttade du utomlands och jobbade med hästar ett tag?
Ja, efter 9:an så åkte jag till Tyskland. Och sen så var jag där ett år. Sen kom jag hem igen faktiskt och gjorde gymnasiet. För det hade jag lovat min pappa att jag skulle avsluta.
Men du fick ett litet sabbatsår där. Och...
ja, och sen så åkte jag tillbaka igen till Tyskland.
Gjorde du klart det?
Ja, jag läste faktiskt, på den tiden kunde man läsa på Vux. Jag läste alla grundämnen kunde man läsa, så man fick gymnasiekompetens. Så det hette lite annorlunda då än vad det är idag.
Jag gick ju 2-årigt gymnasium. Ja. Det fanns ju 2-åriga yrkeslinjer som inte är högskolegrundande. Så jag har inte läst matte sedan 9:an. Det var, jag tog den här gymnasielinjen utan matte. Så jag har inte haft matte och inte historia, tror jag, sen jag gick i nian. Nej, vilket är för jävligt. Jag kan ju inga, alltså helt. Ja.
Men det är väl också smart? Eller
liksom? Nej. Jag tänkte att jag skulle plugga i kapp det där på komvuxen, men sen så fick jag jobb på tv då istället, så att det blev aldrig riktigt
av. Ja, men det har ju löst sig jättebra för dig.
Jo, men ja. Jag hade inte behövt gjort, kan jag säga.
Det var lite samma för mig. Jag läste ju på vux, jag gjorde de här obligatoriska ämnena, men skulle jag ju fortsätta med de andra, men då fastnade jag ju i min hästvärld. Och där har jag väl förblivit sedan dess. När jag kom hem från Tyskland andra gången, då var jag 24 år. Och då startade jag min egen utbildningsverksamhet i Södertälje.
Och hur kommer det sig att du inte stannade kvar utomlands? Kände du att du alltid skulle komma tillbaka till Sverige? Eller?
Jag ska inte säga att jag kände det medan jag var borta, men den dagen jag kom hem igen så kände jag att jag vill väldigt gärna bo i Sverige. Ja. Så jag har inte varit på väg att försvinna utomlands egentligen någon gång, utan det är nog mer att skaffa utbildning. Jag trivs väldigt bra här.
Och hur är upplägget här? Om man bara ska förklara, vi är då på Lövsta där du säger, där har ni tävlingshästarna och de här. Mm. Och så finns det en tillgård som tillhör verksamheten men som är en egen gård.
Det stämmer. Det finns Stjärnborgs gård där seminstationen är och där våra unghästar och föl finns och fölston. Och där också då ett sto som ska seminera. All avelsverksamhet finns borta på Stjärnborg medan ridhästarna står här.
Hingstarna, bor de där borta eller bor de här?
Nej, de äldre hingstarna står här. De kör vi faktiskt över 3 dagar i veckan. Så att de arbetar och bor här och sen så åker de till Stjärnborg för tappning måndag, onsdag, fredag. Ja. Och vi har väl kommit fram till att de mår jättebra utav det. För de har inte de tankarna så mycket i huvudet när de är här på gården.
De, kan sortera,
de sorterar det ganska bra. Ja, och slappnar av bra här och avspända och sköna. Liksom. Så att det fungerar jättebra.
Gud vad härligt. Men, och sen så har ni också lite hingstar där borta.
Ja, de, inte lite yngre om de inte rids. Och de kan stå hos oss över en säsong för att betäcka. Då står de där borta.
Ja, men precis. Mm. Och då när du kom tillbaka till Sverige, hur kommer det sig att du hamnade här på Lövsta?
Ja, det var ju, det tog ju några vändor innan jag landade här. Utan jag har flyttat runt Stockholm ett par varv och haft min egen verksamhet. Först i Södertälje och sen ute på Fågelbro. Tillsammans med Malin Collin som jag är på Stjärnborg idag och gör avelsverksamheten. Mm. Och sen därifrån år 2000 flyttade jag hit och började här på Lövsta.
För det här känns ju, alltså, jag har kommit fram till att det här är det vackraste stället på jorden jag har varit på, tror jag. Men det är så otroligt fint.
Ja, det är en fantastiskt fin gård och en sån fin känsla.
Ja, det känns så harmoniskt att vara här och det är ordning och reda utan att vara liksom guld och kristall, alltså förstår du, det är liksom inget onödigt. Ja,
det är så otroligt lyxigt genuint, och genomtänkt liksom. Men ändå inte liksom, ändå genuint så hjärta i det stället. Ja. Otroligt fint.
Det är väldigt, väldigt trivsamt också att arbeta på. Vi trivs bra här allihopa, tror jag.
Ja, det förstår jag. Men då var det ett samarbete med Antonia?
Jag blev anställd av Antonia att driva hästverksamheten.
Och hade hon en tävlingsverksamhet då? Eller var,
en mindre verksamhet. Det har vuxit väldigt mycket genom de här åren. Utvecklats och förändrats. Det har vi ju gjort tillsammans, kan man säga. Men från början, det fanns stall med 16 boxar och ridhus fanns. Sen har vi utvecklat det här och kanske förändrat innehållet i stallet en hel del under åren. Och väldigt, väldigt rolig process tillsammans med Antonia att få ha en vision och förändra och påverka och försöka påverka svensk avel till att börja med. Och nu har det blivit internationell, kanske både avel och dressyr och ridsporter, för nu är vi ju i hoppningen också. Så att vi har ju breddat hela tiden det vi håller på med. Vi började lite blygsamt med att vi skulle påverka svensk dressyr och svensk avel, och sen blev det svensk ridsport och sen blev det internationell ridsport då det och avel.
Gud vad roligt.
Så det är väldigt kul.
Och när du tittar på en häst, vad är det du vill se i en häst? Om du kollar på en...
Ja, för det finns ju så mycket, men om jag ska ta ut någonting som jag tycker är viktigt så är det dels att den har, vilka kallar det för gummi, att den är elastisk. Alltså hästen är liksom mjuk och har lite, kan leka med sin kropp. Men det som gör att den kan leka med sin kropp, det är att den har en bra balans och en bra självbärighet och kanske en bra exteriör för att kunna vara en dressyrhäst. Mm. Men det är ju gummit som fastnar för mitt öga. Fast jag förstår ju rent teoretiskt att det kommer ifrån hur den använder sin kropp.
Mm. Men balans kan jag ju förstå.
Alltså hur hästen har en god balans, att den kan gå rakt fram på ett, utan att gå vid väggen till exempel och bära sig själv. Mm. Men självbärighet, vad är det? Alltså hur ser man att en häst har självbärighet? Vad är det?
Ja, det är väl då den får det här gummit och studsen i kroppen. Alltså den kan bära sig på sina bakben, att den har lätt för att vinkla under och ta vikt på sina bakben. Men också att väga av sin kropp och balansera sin kropp i båda olika hastigheter och olika gångarter, det gör ju att man får den här fantastiskt fina ridkänslan. Det ger ju det vi kallar för den här magiska ridkänslan. Så att det är det exteriöra och förmågan att ta vikt på bakben och förmåga att balansera sin kropp på olika sätt som ger det, skulle jag säga.
Och det talas ju då så mycket om att hästarna ska ta vikt på bakbenen. Det pratar ju alla tränare och ryttare om. Har du någon så här bra övning som hur man ska träna hästen för att då hamna lite mer på
Jag tror att man ska träna hästen för att, jag skulle säga så här istället, man tränar hästen för att det ska bli en bra atlet. En bra atlet, en bra gymnast, den kan leka med sin kropp, den kan göra allt det här som innefattar och som i teoretiska grunden är att den ska kunna ta vikt på sina bakben, men den ska också kunna ha kontroll över sin egen kropp och kunna leka med sin kropp. En häst när den är ung, när den börjar leka när man rider och man känner att den hittar någonting nytt, det tycker jag är kul. Det inspireras jag av och det betyder ju att hästen har en bra självkontroll utav sig själv.
Rider du alla dressyrhästarna? Rider du dem över bommar och små hinder också eller gör de inte det?
Jo, alla från början går framförallt mycket ut i skog och mark och ut och ta sig upp och ner här i backar och gå ut i naturen och göra mycket olika saker. Jag måste säga rent ärligt att vår nivå och mängd av hoppning har gått i vågor genom året. Ibland, vissa år, så är vi extremt ambitiösa och sen så försvinner det ibland lite. Så det kommer kanske och går. Men jag tycker att det är viktigt och de ska gärna göra mycket varierat jobb som unga hästar. Det utvecklar ju den här självbalansen och bärigheten som vi pratar om och kroppskontrollen hos dem.
När hoppade du senast?
Exakt vad jag också tänkte fråga.
Och vad hoppade du då?
Det måste jag nog säga att det är ett par år sedan nu. Jag måste tyvärr erkänna, men det kanske är en 4 år sedan jag hoppade sist nu. Det var en av hästarna här som tjejerna hoppade lite och jag lekte lite på vägen.
Gud vad roligt. Min dotter Agnes, 2 år. Hon har börjat rida lite och tycker det är väldigt roligt. Och hon är ofta med i stallet och ser när vi andra hoppar. Liksom. Så bara, mamma, idag vill jag hoppa lite högt. Okay. Hon bara, vi tar och lägger så här, då, en bom kan man ju ha. Eller så tar man 2 bommar och en bom på den. Så det blir liksom 3 som är en triangel. Och då hoppar hon lite högt. det är lite så Tinna gör också. Då hoppar hon över
hoppa
en bom.
Lite högt, lite, kan förut så hoppade jag ganska... Jag har hoppat ganska mycket genom åren, men inte tävlat. Men alltid lekt med mina hästar. Så jag tycker ju samma sak som när vi plockar ny personal här, så plockar vi jättegärna tjejer och killar från hoppningen. För att jag gillar att de har den bredden i sin ridning och den inställningen till att hästarna ska kunna göra lite av allt. Så att vi plockar gärna hoppinfluencer. Vi är nog väldigt liksom öppna för den delen av att det egentligen är i slutändan samma sak. Mm. Men att hästarna mår bra av ett allsidigt arbete.
Verkligen.
Vad ska man kunna som ryttare för att få ett jobb här på Lövsta?
För det första så tror jag kanske inte att vi anställer någon vars jobb ska vara att vara ryttare, utan vi anställer en i teamet som får börja att vara med och så lär man sig väldigt mycket här. Som sagt, som jag sa, att många som Caroline Dacour till exempel kom till oss och var ren hoppryttare, egentligen inte ridit dressyr alls. Och jag tycker det är perfekt, för hon kunde rida ut unghästarna, hon kunde hoppa alla hästarna, rida alla unga, och sen har hon ju ridit Grand Prix idag och har det i botten. Alltså det ska gärna växa fram och det får gärna växa fram här.
Så hon blev dressyrryttare här,
ja,
kan man säga.
Absolut, absolut. Och sen är det lite, varje historia är ju naturligtvis individuell för varje person som kommer, men det viktigaste är egentligen att de ska passa in i teamet och fungera bra i det här gänget. Sen kan de gärna lära sig här och gå den här långa vägen liksom tillsammans med oss.
Men för då tänker jag, om man backar tillbaka, du anställdes som ryttare av Antonia.
Ja, från början, ja. Ja. Får man ju säga.
Och då tänker jag så här, för jag kan tänka mig att det är många som drömmer om att man kanske vill ha ett jobb som ryttare av våra lyssnare. Vad är dina bästa tips om man vill jobba som ryttare? Och hur tänkte du? Det måste ju ha varit en väldigt nervös process också, eller?
Ja, fast man måste ju också komma ihåg att när jag kom hit, då hade jag ridit 4 olympiader redan.
Ja.
Så att jag hade ju kommit ganska långt i min egen hästverksamhet. Ska man ju inte glömma i det. Men jag tror att vill man och är man ambitiös, det viktiga är att man ska... man måste vilja leva häst, det tror jag absolut är det viktigaste. Man måste vilja leva det här livet. Och det kanske inte bara handlar om ridning, utan det handlar om hela att leva häst 100% på alla plan. Att kunna ta hand om hästar, kunna sköta en verksamhet, kunna vara en del av en utbildning på hästarna. Så att det är absolut inte bara ridningen, utan det är så många andra kunskaper som är viktiga och som kommer ridningen lite mer på köpet. Men jag tror det är jätteviktigt som tips att man ska söka sig till duktiga stall och gärna börja jobba hos någon, även om man så jobbar som groom till att börja med. Det spelar liksom ingen roll, för så får man klättra på stegen på det stället och lära sig allt eftersom.
Alltså, har du ridit 7 OS?
Ja.
Det är fan helt sjukt.
Helt sjukt.
Alltså, vem gör så? Det är du och en till. Det är du och en till svensk som har varit med i 7 OS, va?
Nej, vi är 4 stycken faktiskt. Jaha. Totalt. Ja, eller så talar de om att man har brunnit bli äldre. Jag vet inte, det beror lite på hur man ser det.
Ja, fast det är många andra som är äldre som inte har gjort 7 OS.
Är det sant?
Så att det är en sån otrolig bedrift. Jag fattar inte.
Ja, det är kul.
Ja, djupt imponerad är jag. Djupt imponerad.
Verkligen.
Alltså, verkligen. Ja. Vad är det första du gör om du ska hoppa upp på en häst för första gången? En häst som du inte har ridit förut. Vad gör du alltid innan du kliver upp på en ny häst?
Jag tycker det är viktigt att börja med att dels kontrollera, men kanske också att förklara för hästen mitt eget signalspråk. Så jag börjar egentligen väldigt basic med att rida lite framåt, ta en förhållning, ta lite tillbaka, rida lite framåt, ta lite tillbaka. Alltså klargöra språket mellan mig och hästen genom framåtdrivande och förhållande hjälper. Så egentligen är det att förändra tempo och att helt, jag ska säga, ställa in signalen på gas och broms börjar jag nog med. Oavsett ålder på häst. Att rida lite framåt, ta tillbaka lite. Känna att hästen hör mig och förstår mina signaler. Förstår mina enkla bassignaler. Det bygger egentligen filosofin. Jag vet att du började prata halvt om ett ridtips där. Redan här börjar det. Det är växla mellan gas och broms. Att förändra storleken i steget. Det är jätteviktigt för att få rätt samtalston med hästen, kan man säga. Det bygger sedan det hela vidare till att man bara tänker en tanke och så är den precis med hästen där jag vill ha den. Så att jag börjar absolut med att se om jag kan reglera speeden helt enkelt framåt och komma tillbaka och böjda raka spår, att hästen förstår mig och läser mina signaler förstår den mig inte, så måste den ställa in sig på mina signaler. Då måste jag ge den en chans att förstå hur jag vill kommunicera med hästen.
Och hur mycket anpassar du din ridning efter vilken typ av hästar du sitter på och vilken utsträckning får hästen anpassas efter dig?
Nej, men vi försöker ju anpassa oss efter hästen naturligtvis. 100% skulle jag säga. Försöker man anpassa sig till hästen. Men det kanske inte betyder att man gör så himla olika på olika typer av hästar. Även om man vet att de är olika. Grundutbildningen är väl egentligen, eller grundtanken är ju densamma. Men man får väl hitta lite olika varianter beroende på olika individer. Mm. Men jag tycker inte att hästen ska anpassa sig till mig. Det tror jag inte fungerar. Då tror jag man har gapat efter för mycket.
Mm. Tror man tar bort lite deras eget självförtroende då? Om man...
Ja, framförallt så kanske man aldrig uppnår det där perfekta samarbetet som är så härligt när det funkar.
Nej, precis. Och om du sitter upp på en häst och den inte förstår dig 100%, hur gör du då för att den ska förstå dig? Och hur frikostar du med beröm, eller hur bekräftar du hästen? Att...
Ja, igen då, tydliga signaler. Jag kanske rider framåt och sen så säger att jag... Beroende på vilken utbildningsnivå hästen är på naturligtvis. Säg att jag gör övergången mellan skritt och trav ett par gånger till att börja med för att jag känner att det inte fungerar. Ja. Så är det ju tydlig ledning, men med väldigt mycket beröm. Det är det som får hästen att vilja göra igen. Ja, men det rösten och även mjuknar i signalerna ger ju också beröm. Så att jag börjar nog kanske bara att göra övergångar antingen inom ett tempo i trav eller i galopp beroende på hur långt det har kommit. Eller mellan gångarten skritt och trav eller trav och galopp, eller vad jag känner att jag kan få en bra kontakt med. Sen beror lite på hur sprallig den är, kanske om den är liksom, behöver tända till mer energi eller om du behöver lugna sig lite då i början, beroende på hästen. Men att göra övergångar i tempot eller mellan temporna så att jag känner att hästen förstår mig, det är så jag börjar. Och då är det ju berömma massor när det fungerar. Men berömmet är ju egentligen också att man upprepar och gör igen.
Ja.
Kanske inte talar om att den gör fel, utan man gör om tills den förstår vad den ska göra.
Och då lyfter man fram det bra istället för att... Mm.
Ja, det gör ingenting om det blir 3 dåliga övergångar. Det är bara att göra dem igen och göra dem igen och försöka klura ut hur hästen fungerar och hur den ska klura ut vad jag vill. Så att man till slut lyckas göra dem bra, då får den beröm.
Ja. Jag har talat lite dressyr, bara detta klasser. Mer för att hästarna tycker att det är lite roligt och jag tycker att det är bra för hästarna att ha gjort det också. Men då mitt svåraste är ju alltid halten. Varför är det så svårt att göra halt? Och har du något tips hur man ska få till den här?
Det känns ju bra att du frågar mig just om halten, eftersom det är det enda jag aldrig kunde lära Don Ariello. Han kunde ju aldrig stå still i halten, så det känns ju som en vekpunkt hos mig. Nej, jag skojar.
Fast
bara.
Vi har ju ridit väldigt höga klasser.
Jag skämtar bara. Nej, men halten är ju samma sak igen. Det måste, man måste öva, öva, öva och måste ha hästen kvar mellan hand och skänken. Framme för skänken, in i handen, stöd in i handen. Och så måste man upprepa. Det är egentligen inte så mycket magi det här med dressyr, utan det är jäkligt många upprepningar och tålamod.
Så det var det du och Anton gjorde? Det är upprepade halterna och sen ja. De gångerna jag har sett er
vi
så...
försökte! Nej, det var väl så att han blev så himla ivrig, så han hade inte riktigt tid, framförallt första halten, för han var så otroligt... Han är en helt underbar individ och han älskar att tävla. Han älskar när det var mycket folk. Ett sådant fullsatt Friends eller Globen eller Skandinavium, det är bästa han vet. Och han blir så exalterad så han kan inte hålla något ben i marken då när han kommer in och ser alla och det låter lite och alla applåderar. Han var så... Men det var ju en fantastisk inställning att tävla på, men det blev lite på bekostnad på min.
Hur känner du skillnad
halt
på om han är glad och sprallig för att det är mycket folk eller om han är stressad och sprallig?
Ja, men det känner man skillnad på. Som en sån häst som Anton som växer och nästan blev lugn men större, det är en fantastisk känsla. En orolig häst, där får man ju just den känslan att kanske signalerna inte går fram om man inte kan kommunicera med dem, om de är oroliga eller otrygga. En trygg men lite exalterad häst, den hör ju men har inte riktigt tid. Så att det blir en annan
det måste vara en sån otrolig känsla. Alltså det måste vara en sån fantastisk känsla.
Och Anton var ju lite så att han gillade ju uppmärksamheten.
Ja, ja.
Men sen jag läste så hade den andra hästen som hade scenskräck.
Ja.
Solos Carex.
Solos Carex, ja. Ja, det var lite svårare. Han var ju en osäker och ganska blyg individ. Lite svårare att ha i tävlingssammanhang.
Hur tränar man en sån då?
Ja, det är ju samma sak. Jag måste ju vara den trygga naturligtvis. Och jag måste vara den som ska tala om för honom att det är okej. Okay. Sen så gäller det också att när man kommer in på en tävlingsbana, det gäller även vilken häst som helst och vilken gren som helst, att när hästen blir lite orolig och lite spänd så tappar den ju fokus från ryttaren, eller hur? Den ser kanske läktaren eller ser ett hinder eller ser ett staket eller ser en domare. Ja, vad den nu må, så försvinner den. Och då gäller det ju att ryttaren inte rider starkare men gör sig mer intressant. Så intressant så att uppmärksamheten vänds till ryttaren istället för till omgivningen. Så då gäller det igen då att vara varierande och hitta på många små olika saker så att han måste fokusera, eller hästen måste fokusera på ryttaren. Så det gäller att fånga hästens uppmärksamhet.
Och hur gör du det?
Genom, återigen då, förändringar, göra sig intressant. Det är många små signaler som gör att här är jag, hör du mig nu, här är jag, nu gör vi så här. Länka av hästen lite från omgivningen. Det kan också vara de här berömda övergångarna då i tempo. Ja. Det är ju min favoritteknik, så att det blir det jag gör. Men det spelar nog inte så stor roll vad ryttaren gör. Det ska vara någonting som man känner att man gör väldigt bra och gör bra med hästen, så att hästen blir, åh, nu är du här också, vad kul. Så att de återvänder liksom till ryttaren och fokus på ryttaren.
Om du ska gå till ett happy place i huvudet och ha en ritt som du tänker så här, din go-to-ritt, vilken din bästa? Det kan vara tävling eller här bara på träning, bara den så här, när det kändes...
Jag har haft några sådana ritter med Anton som har varit helt fantastiska. Och det har väl också varit i de här på hemmaplan med den här fantastiska hemmapubliken som vi har i Sverige. Man känner att taket lyfter liksom på Skandinavien eller Friends eller Globen. Man bara... Inomhus hörs det ju så mycket mer, men varför inte också i Falsterbo naturligtvis. Men just den här känslan av att det kokar och så är hästen så med på noterna. Det är svårbeskrivet. Mm. Alltså. När man bara känner att om jag nu bara inte klantar mig själv så kommer det här bli jättebra. Nu ska jag bara hänga med och göra rätt. Ja. Det är en fantastisk känsla. Mm. Men det är också, man har det på väldigt få hästar måste jag säga då. För att det är så svårt tror jag egentligen.
Det tar Rebecka sitter på läktaren och gråter.
Ja, alltså dressyr är mitt vackraste. Jag älskar att titta på dressyr. Men också vetskapen, det är så otroligt. Det är ändå svårt med dressyr.
Jätte.
Det är jättesvårt. För det är också så här, dressyr, om man skriver dressyrprogram, ett lätt program som gör det. Det är ju kanske 4 minuter av perfektion. Alltså man ska ju vara bra varje steg hela tiden. I hoppning så ska du ändå pricka de här 8-9 hindren. Och helst vara felfri över dem. Sen däremellan, det är inte jätte... Viktigt.
Nej, det blir ju på ett sätt lite synd att det blir varenda steg blir bedömt. För att det blir ju att bara man får en liten oops, hoppa till så har man förstört för sig själv. Ja. Men jag tror att så får man nog inte tänka. Utan då, som ryttare tror jag man funderar mer på varje olika rörelser som man ska utföra när man rider dressyrprogrammet.
Ja.
Och det är väl till stor del, jag försöker hitta ett ord, men det, jag tror att det till stor del är väldigt mycket fokus också åt ryttaren, att man är på närvarande och på plats och inte sitter och grämer så man missar något, man sitter och funderar på det tre rörelser efteråt. Det kan man ju inte när man hoppar heller. Men, nej, men viktigt att man är i nu, att du hela tiden är liksom på nästa grej.
Jag läste att du jobbade också för flera år sedan, jag vet inte om du gör det längre, med Kjell Enhager. Mm. Med mental träning och med, han är ju fantastisk att lyssna på. Mm. Så vad gör du, jobbar med honom fortfarande?
Ja, det gör
jag. Absolut. Vad lär du dig av honom? Finns det någonting du kan dela med dig av?
Ja, jag tror egentligen att han har en sån fantastisk förmåga att se sakerna ur en annan synvinkel och liksom avdramatisera det här som man tycker är extremt svårt och oövervinnligt om man inte vet hur man ska, så kan han liksom vända bak och fram på den väldigt enkelt och säga att man tänker inte så här istället, så nej, varför gör jag inte det, vad enkelt det blev nu. Väldigt många, annars är det ju, det är mycket baskunskaper hur man ska visualisera det man rider och man ska vara fokuserad på det man ska göra, men han kan även liksom jinxa till de här små sakerna som känns oövervinnliga, tycker jag.
För han är väl egentligen inte hästmänniska, han är väl bara, alltså, bara. Ja, nej, det har ju bara blivit att han har hjälpt många ryttare och att han har kommit. Vi har pratat med honom någon gång på radion ju, och det, bara det var inspirerande. Och då pratar vi inte alls om hästar.
Fantastisk personlighet.
Ja, det är bara så här, vad är det han säger, vad är det han, för det verkar som att han har hjälpt så många ryttare nu till att komma ett steg längre.
Men jag tror just att det, han är väldigt okomplicerad faktiskt och basic, men också extremt smart och extremt att liksom hitta klarsynta ingångar hur man ska tänka så att man inte ska gå vilse i den här lite mentala djungeln när man gör sakerna svårare än vad de är, för man är ju sin egen största fiende egentligen.
Alltså vi gick, jag var på tävling, ponnytävling i helgen med min dotter, hon är 12 och han ser ponny, och så gick vi banan, hon ska hoppa lätt B och så hade vi gått banan och sen så hann vi inte gå ett varv till, vi var tvungna att gå för att ja, det var så få B-ponny, så skitsamma, så står vi där bara innan vi går härifrån, jag bara blunda nu Nicky och så tänker du att du hoppar banan helt från hinder 1 till hinder 9 och så tänker att det går perfekt och så ställde hon sig och blundade och så såg ju hon red banan och stittade upp och sa jag är klar, så gick det bra då? Det kom du perfekt, ja, jag råkade ta två galoppsprång i kombinationen bara, men annars gick det toppen.
Se vilken talang hon har det redan.
Varför tar hon ett steg för mycket i kombinationen, vem gör så?
Gjorde hon det sen hon redan?
Nej,
det var ju bra det.
Alltså konstig grej att fantisera in, eller?
Ja, men lite. Är det så,
ja, men kanske var lite orolig för att göra det.
Ja, exakt.
Då hamnade det så.
Exakt.
Men det är, för vissa personer är det svårt att göra den där visualiseringen. Och den är jätteviktig, tror jag. Den är extremt bra att de kan göra redan.
Ja.
Det hjälper en mycket. Då är man mer beredd.
Men visualiserar du dig genom hela ditt program innan du ska tävla det?
Mm, absolut.
Och vart gör du det då? Är det dagen innan eller är det samma dag? Eller?
Jag kan göra det dagen innan, men jag gör det framförallt liksom strax innan jag sitter upp en sista gång. Men jag kan hålla på, det kan liksom vara en sån här process som pågår lite, att jag rider mitt program många gånger innan sista timmarna.
Står du
och tittar
på banan då?
Nej, det behöver jag inte göra, det kan jag göra. Om jag är på något sån här, framförallt om man kanske är på ett mästerskap när man bara rider på den här banan den enda gången, annars så känner vi ju ofta igen våra tävlingsplatser liksom. Då kan jag gärna sätta mig just vid den banan och titta att om när kommer nu i byten av varje, då rider jag mot den där reklamskylten, då står det Coca-Cola där nere. Så jag liksom det låter larvigt, men jag hittar på den banan. När jag vänder mig dit och då rider jag mot den där bilen där borta, då ser det ut så. Så att, för annars när man väl rider så kan man säga, men gud, jag är rätt, var det domaren, var det en så? Att man kan förlora sig ju i att man blir fokuserad på något annat. Och då gäller det ju att ha liksom tänkt igenom alla de här olika...
Så att man känner sig hemma inne
på
banan.
Ja, man ska ha gjort det redan en gång i tanken. Och det, när jag kommer upp och ser det där, då rider jag antingen ökad trav eller så har jag mina byten i vartannat där, eller ja, vad det nu är. Det tror jag är jätteviktigt. Så gjorde jag väldigt mycket förut. Sen kanske jag inte alltid gör det, utan då kan jag bara sitta så här tyst och... Jag kan sätta på läktaren när jag tittar på de andra rider. Men när jag rider ändå själv min ritt.
Gud, så blundar jag en stund.
Men det blir ju en vana. Då är det inte svårt. Jag kan nog, jag behöver inte ens blunda. Men jag kan sitta och titta bort i periferin där någonstans. Och så tänker jag att när det där så kommer det där.
Men du gör inte det ur liksom, point of view. Du ser inte hur... Ser du dig själv rida där borta som en tredje person? Eller du sitter
jag
rider. Ögon?
Ja,
exakt.
Ja.
För att jag tänker mig att man måste göra...
Det är
för länge, tusen år sedan när jag tävlade, då, det var då, alltså, när jag var här, det var i slutet på 80-talet, då kom det med mental träning. Det var så nytt, det var så flummigt, men vi provade. Och det var just det att man skulle bara blunda och hoppa banan. Och det skulle alltid,
men känns det ju så här att man ska dels kunna se utifrån, alltså se sig själv rida.
Okay, och sen ska det,
men jag kan inte det, jag kan bara vara inifrån och se. Men han säger, det är olika sätt att se det på. Det är, man kan göra bägge delar.
Kan du se dig själv hoppa från sidan? Ja. Kan du stå på läktaren och se dig själv hoppa?
Ja, men det kan jag ändå, ja. Mer det än att jag
än att
ser...
Än att du är själv och hoppar över hindret.
Exakt.
Ja, det är nog bara olika personligheter.
Jag ser nog mig själv, att jag ser mig mitt i ekipaget, hur vi gör, liksom. Det
jag ser nog rysta ögonperspektiv.
Ja. Men på tal om det här, vi har ju faktiskt en lyssnarfråga från Linda som undrar, har du några bra tips hur man ska lära sig dressyrprogram om man tycker det är lite svårt?
Ja, det är absolut, tror jag, att man ska springa det. Först ska man springa det på marken, sätta ut lite koner eller någonting.
När gjorde du det senast?
Ja, nu gör jag inte det, men förut gjorde jag faktiskt det. Jag sprang i programmet, men det har jag inte gjort nu på länge. Men det kanske är någonting man... Men vi kan göra det här nere. Vi kan diskutera det med någon som ska rida. Ska man springa i programmet en gång? Gå det. Ibland när man rider kyror och sånt, då kan vi gå programmen. Och när man rider pas de deux, alltså när man rider pas de deux, är det när man rider en kadrill med två eller fyra. Eller pas de deux, just det, är ju två då. Ja. Pas de deux. Men då springer man det... Ja, då är det tre. Precis. Då springer vi det på marken utan hästar. För då vet man ju inte, så att man liksom... Då måste man göra det på gång. Du kommer där, så ska jag emellan där. Att man övar in det utan häst.
Ja.
Absolut, om man tycker att det är lite svårt. Sen tror jag, om man har svårt att komma ihåg det, så ska man dela upp det i olika sektioner. Så att man inte jobbar på hela programmet med en gång. För det kan vara lite skräckinjagande. Ta travprogrammet, så jobbar du travprogrammet en vecka i huvudet, på marken och så kanske från hästen. Mm. Och sen så kanske du tar skritten och det första delen av galoppen, beroende på vilket, hur långt programmet är. Och sen så tar du sista delen.
Kanske man kan skritta fram programmet, men så tänker man att här rider jag galopp. Alltså man ska sitta och sitta fram istället för att bara rida runt så kan man skritta
programmet.
Vägarna kanske.
Ja.
Absolut.
Ja, det är faktiskt jättebra tips.
Ja.
Hur tränar du själv dig när du inte, förutom att rida?
Jag tränar för PT 3 dagar i veckan. Jag gör väldigt mycket allmänt. Konditionsstyrka, smidighet, stretching,
yoga.
Olika saker. Lite yoga, men inte just nu. Det har gått lite också genom åren, lite olika omgångar. Tycker det är jättehärligt att yoga. Men just nu har jag hamnat i det här PT-läget. Men det gör jag gärna. Egentligen så tror jag inte det spelar så stor roll vad man gör. Det viktiga är att man gör något som man rör på sig och man får den här liksidiga träningen. Ridningen blir lite oliksidig annars. Och sen att man har kommer till en bra grundkondition också, så att man liksom får lite bättre. Orkar, kan fokusera tillräckligt helt enkelt.
Har du någon bästa liksidig övning? Alltså hur, om man fick göra en övning som man blir lite mer liksidig?
Oj, vad det är nu? Nu blev jag petig också. Hjälp, den var svår.
Du har ingen så här, borsta tänderna med vänster, det har varit bra för mig typ, eller?
Är du högerhänt?
Jag är vänsterhänt. Väldigt gravt vänsterhänt faktiskt. Nej, det
märks
var lite
det på din ridning? Att du
ja,
rider...
det gör det, 100%.
Ja. Och då rider du annorlunda mot för dina...
Ja, jag får hästarna svårare i andra varvet än vad andra ryttare får. Så det är ju absolut ryttaren som gör hästen snö, inte tvärtom. Ja, och det brukar vi skratta åt, så vi kan byta hästar med varandra och då kan jag rätta det.
Genialiskt.
Och tvärtom.
Alltså, jag måste också hitta någon som är vänsterhänt, ja, som kan hjälpa mig med...
Det är faktiskt fascinerande att det gör sån skillnad. Det gör det. Och det kanske inte bara är vänsterhänt, man är väl också
vänstersidad.
Fotsidad. Liksom. Hela ens koordination är ju inte riktigt liksidig, så är det ju. Nej, jag
men
har
sitter
ingen...
du gärna upp från fel sida då också?
Nej, det är svårt. Nej, det var överkurs.
Ja, nej. Det är för, jag kan inte skriva på cykeln från fel sida.
Nej, det är svårt faktiskt. Ja, jag vet att vi hade någon häst vi gjorde. Jag har gjort illa ett knät en gång jag skulle sitta på fel håll. Det var jättesvårt. Ja. Då övade man på det i sig. Men det är svårt. Invant.
Ja.
En bra PT-övning, jag försöker komma tillbaka till det, men jag tror egentligen bara att man ska vara liksidig i allt man gör. Även i sin ridning, när hästen är skev, så är det viktigt att man gör allting åt bägge håll lika mycket. Att man inte fastnar och hakar upp sig på en speciell snedhet, utan försöker vara lik allsidig i sin ridning. Liksom.
För det är otroligt lätt. Om hästen är lite svår att ställa till höger, då är det gärna det man sitter och tracklar på hela tiden och hakar upp sig på.
Och vad som också är viktigt om nu hästen är svår att ställa till höger, det är att det största problemet är egentligen att det är tomt i vänster tyg eller inte att det är stumt i höger.
Exakt.
Och det glömmer många bort.
Hur får jag då lite kontakt på vänster?
Att flytta den.
Hur får hen lite?
Har aldrig hänt. Du frågar åt en vän.
Exakt, frågar åt en vän.
Jo, man måste flytta den undan vänster, höger skänkel. Så att man flyttar undan innerskänken ut till yttertygen. Så att man flyttar hästens, framförallt framdel kanske, ut mot yttertygen, alltså ut mot vänstertygen, så undan höger skänkel ut till vänstertygel istället för att dra i höger tygel.
Ska man ha kontakt då i högertygen? Eller ska man...
Ja, absolut. Du, ja. Ja, du kan ställa höger, men du får inte fastna och dra bara, utan du måste flytta den under ditt högerben innan du tar i högertygen. Ja, så att det kommer i rätt ordning.
Så först upp till vänster yttre tygen, sen kan man leda?
Ja, du kan nog leda och ställa redan från början. Men om du tänk, om du, nu måste vi göra det som det här. Om vi sitter i höger varv då, och hästen hänger sig i högertygen, så ska den gå undan din högerskänkel och ut till vänstertygen. Men du kan absolut ställa och leda med högertygen för att uppnå det. Annars kanske du inte får den undan högerskänkeln. Skulle du inte göra någonting med högertygen, skulle den ju bara böja sig till vänster och bli tom och försvinna iväg. Utan man flyttar ut framdelen ut mot yttertygen.
Ja. Och det är egentligen då att den vill lägga sig lite inåt också på
högerbogen. Ja, den lutar sig ju garanterat. Det är ju det jag menar, att den skär ju av din innerskänkel med högerbogen. Det, så det är höger skänkel som du antagligen är lite för svag i. Och så lite för dominant kanske i vänstertygen. Du har tagit bort den därifrån. Så egentligen så blir det ju inte yttertyget från när du går ut och lutar sig mot yttertygen. Då kan man prata om att rida på yttertygen. Ja. Om du bara ställer ut och håller i den, då går den ju, då har du ju egentligen bytt. Då är det ju vänstertyget eller din innertyge eller... Höger blir den ytter. Nu krånglar jag ner mig i teori. Men om den är felböjd, den är ut och ställd. Så att den ska undan din innerskänkel ut i yttertygen. Det är lösningen i livet.
Måste hem och rida.
Vad är det för nivå på ryttarna för att du ska tycka att det ska vara intressant att träna dem?
Jag har egentligen inte så stora krav på nivå. Men däremot så tränar jag ju bara ryttare med egna hästar som det är idag. Men nivån är egentligen det viktigaste nog, att man är öppen för lärdom och vart man kommer någonstans. Att det är en utveckling. Kan jag nog tycka att det är roligt även med mer novisa ryttare. Det spelar inte så stor roll. Men den här öppenheten och kanske förståelsen för hästen. Det svåraste jag vet är när det kommer någon och säger att min häst gör så här och min häst gör så här och den är så dum. Det har jag svårt att ta. Sen kan man också, jag lyckas inte förklara för min häst att jag vill göra något annat. Det kan absolut hända. Men hästen har ju inte tänkt ut att den ska vara dum. Det så funkar det.
Är ju väldigt sällande. Jag tänkte på det här med bett. Ska vi prata bett?
Ja, men lite
det är ju bettdjungeln lite.
Kan vi ju prata bett?
Vad föredrar du att rida på för bett?
Skulle jag säga att det finns inga bra och dåliga bett. Det finns bett som fungerar och bett som inte fungerar. Det är helt individuellt från häst till häst. Jag har ganska många hästar som jag gillar bäst att rida på träns. Jag tycker skönare att rida på träns än på kandar, som vi ju måste göra när vi rider svårare klasser. Men sen dyker upp en häst däremellan som man absolut inte kan rida på träns. Jag är jätteglad över att vi får ha kandar.
Så att, när tycker jag man ska börja rida på kandar?
Normalt sett så börjar man väl på hösten, på vintern när den är 6 blir 7. Om hästen är med i utbildningen och har liksom följt utbildningsskalan någorlunda, alltså på vintern 6-7, där det är väl lagom så att det kan vara ett, skulle jag säga. Men egentligen så handlar det om att när hästen kan gå, om vi glömmer åldern på hästen, för då pratar vi om den optimala utbildningskurvan, och det är ju inte alltid så. Så det är väldigt viktigt att den ska kunna gå med stöd på bägge tyglarna och bjuda in i handen och ta stöd på tränset på bägge tyglarna och kännas bra i handen. Då är det ju rimligt att lägga till kandaret, så att man inte gör det med hästen kommit
inte
så långt
på vänstertygel.
Nej. Precis, det blir ännu svårare på kandaret om den inte går in i vänsterhanden. Så att den bjuder för skänken fram till handen, när det händer, då är man ju liksom mogen för att ta det steget, skulle jag vilja säga.
Jag funderar lite grann, det kanske är fel, vi kanske inte har tid med det här nu egentligen, men det är bara att tänka på vad det känns som, att det är så många som söker de här wow-hästarna. Och att man avlar fram wow-hästar och att folk vill ha... Att det, man, alla strävar efter de här Grand Prix-hästarna, men det är långt ifrån alla som behärskar eller kan ha en sån häst. Ja. Vad vill du säga till folk som vill köpa en trevlig dressyrhäst?
Ja, men det är absolut sant. Men jag tror att en fördel i det här just nu är att aveln går verkligen mot mer ridbarhet. Och det är där som det annars har varit den svaga länken. Att förut, om vi backar 10 år i dressyraven, så var det extrema och det heta och det superlativsgalna. Det gick ju till slut inte riktigt att rida på. Mm. Så då blev den här tanken ännu viktigare. Att det gäller att ha en häst som passar utbildningsståndpunkten för ryttaren. Mm. Men som det även är idag, så går vi jättemycket mot mera ridbarhet. Och då kanske det inte... Då är det viktigaste är ju att den är ridbar och kommunikativ. För om man säger en ryttare som kanske inte har kommit så långt, så är ju ridbarheten och att hästen har en fin inställning till arbetet, det måste vara det viktigaste. Då har man ju roligt med sin häst.
Jag tänker på, vi har en kompis i stallet som vill köpa dressyrhäst som ska vara fin och gå vadå, lätt av, medelsvår, svår kanske, men du vet på den... En häst. Den behöver inte ha frambenen vid öronen. Det är inte
jag
så.
Säger ridbarhet och kontakt. Att den tar stöd på bettet och suger i handen. Och det är det som är svårt. När den connection inte funkar, då kommer man inte riktigt vidare. Mm. Det är då det blir så jättesvårt. Det är viktigare än fantastiska gångarter. Mm. Sen finns det ju vissa grundelement exteriört som hästen behöver ha för att den ska vara lämplig att rida, för att den ska kunna röra sig bra på tygen och så. Men så de kanske man måste ha i botten, att den har den här någorlunda förmåga till självbärhet och balans. Men annars så är det, tycker jag, ridbarhet.
Men och sen, ingen är ju perfekt. Alltså det är varken människa eller häst. Eller... Ibland känns det också som att folk kanske letar efter den här perfekta hästen. Mm. Och jag tror att den, ibland så finns den om man kommer över den här som man känner att det är wow liksom. Men sen tror jag att det blir också lite vad man gör det till.
Ja, det är inte så vanligt kanske heller. Nej. Jag tror att det är viktigt att man söker häst som passar. Alla ryttare passar ju på olika hästar. Man gillar, temperamentsmässigt gillar man olika hästar, och storleksmässigt passar man på olika hästar. Sitt sätt, ridsätt passar på olika hästar. Att man har lite realistisk inställning till vilken typ av häst som faktiskt passar mig. Om man är en stark ryttare eller om man är väldigt lugn så att man kan rida heta hästar, eller om man är väldigt energisk så att man kanske kan rida dem lite, inte ska ha en nervös häst. Alltså temperamentet på hästen kontra ryttaren ska stämma. Och sen ska fysiken kontra ryttaren stämma. Och sen kanske vad man tycker är kul och vad man har för kunskaper. Så att man liksom, man får kanske göra en sån där checklista och ha en liten reality check. Vad är det för häst som jag egentligen har kul med?
Ja, det är ju också svårt. För oftast, eller om jag har varit och provat hästar, varje häst man sitter upp på säger man så här, gud vilken fin häst den här är härlig. Du vet. Alltså jag skulle kanske köpa alla hästar.
Som hundvalpar då, eller?
Alltså, usch, jag skulle aldrig börja med hundvalpar då. Har jag en hel kennel hemma. Ja. Men det är också lite, kan ju vara jobbigt att gå och rannsaka sig själv på det sättet.
Ja, eller kul. Du måste ju väl se de positiva sidorna. Nu letade du de negativa sidorna. Du kände något tungt där. Att köpa
alla hästar, det är jobbigt.
Ja, det är kanske jobbigt i och för sig. Nej, men just den här checklistan av att hur är jag som person? Sätter jag jättemycket tryck i mina hästar för att jag är så himla energisk, men då kanske jag kan ha en lite mer flegmatisk häst eller en väldigt lugn häst. Det funkar bra för mig. Men om jag är tvärtom otroligt lugn och sitter och pysslar och fixar och duttar, då kanske jag kan ha en riktigt het, lite för het häst, för det passar min personlighet. Alltså, vad tycker jag är kul? Tycker jag är kul att tända dem eller tycker jag är kul att lugna dem? Det är ju två olika.
Vad är du för personlighet?
Jag är nog väldigt lugn. Jag har mycket tålamod. Jag kan rida en väldigt het häst. Jag tycker att det är ganska kul.
Ja.
Men sen har det förändrats kanske lite med åren också. Hur man...
Nej, jag tror att det är rätt lugnt. Det är någon traktor som åker utanför.
Det är mysigt.
Ja, det är bra. Det är hästgård.
Det är på en levande gård.
Så jag gillar ju när jag får pyssla. Det är därför jag tror att jag gillar dressyr också. Jag har med långt tålamod. Jag kan sitta och fibbla och fixa och fnula med någonting för mig själv, tycker jag är roligt. Knep och knåp.
Det låter som en problemlösare. Ja, liksom. Ja. Är det någonting som inte är som du har tänkt dig, så
då kan jag fundera på det. Ja, precis. Ja.
Mm. Vilket är ditt favorit gångartsbyte?
Gångartsbyte?
Mm, från skritt till galopp, från trav till passage eller från...
Oj. Jag skulle vilja säga att det är kanske från skritt till galopp. Galopp är en otroligt skön känsla. Ja. När den blir väldigt bra är den fin.
Men när man känner att man får in det här trycket i galoppen direkt i fattningen. För man känner ju så tydligt på galopp, tycker jag i alla fall. Om den blir lite platt och tråkig.
Om den börjar med framdelen. Nej!
Exakt.
Tråkigt.
Göra om.
Ja, absolut. Det är en powerkänsla som är fin.
Ja, vi frågade också Christian von Krusenstjerna när han var med. Vilken är hans bästa del i ridhuset? Han tycker ju ur hörnet mot långsidan. Det är hans bästa del i ridhuset. Har du någon sån där favoritdel i...
Jag lutar ju mig direkt mot hörnen när du säger så, för jag tycker om hörnen är ju väldigt praktiska så att säga, och användbara, och vi kan utnyttja dem till så himla mycket. Men jag kan ju ta det andra hörnet då, från långsidan in i kortsidan. Fast det hörnet är mycket svårare, man kommer från en rak sträcka. Men hörn, jag tycker om utmaningen som man ställs inför i ett hörn, gör ju att man får väldigt bra kontroll på sin häst.
Hur rider du din perfekta hörnplacering?
Ja, den ska ju vara ställd och böjd precis lika mycket som spåret är som man rider på. Men så är det den här magiska undan innerskänken ut mot yttertygen. Det får ju sin plats verkligen i hörnet. Så att hästen bjuder framför innerskänken ut mot yttertygen. Då kommer man bra ut ur hörnen.
Jag behöver göra bättre hörnplaceringar.
Och att den inte hästen lutar sig på innerbogen liksom, i hörnet. Men inte heller ramlar ut i väggen och stryker hörnet alla längst bort, utan ska ju fånga den på yttersidan.
Ja.
Jag får en bra reality check då, jag har den undan inneskänken ut mot yttertygen.
För man kommer ju rakt på spåret. Bam, bam, bam. Hur tid, när börjar man liksom ställa och liksom forma dem runt inre?
Jag skulle tänka, beroende på nivån, utbildningsnivån naturligtvis på hästen, men ganska så tidigt så att det blir en mjuk övergång av att bara är lite ställd, gå lite undan inneskänken, kanske till och med ta ett steg och öppna innan du går in i hörnet, beroende på hur vuxen den är, eller om det är, jag vet att den kommer att trycka sin bog och trycka sig igenom hörnet, kan du då lite öppna, eller om de är lite tittiga i det hörnet till exempel, om man har någon stolar och grejer som de ser, så ställa ifrån och lite öppna in till hörnet. Men annars är det egentligen balans igen, och ska det helst föregås en halvhalt innan också, att man har kontroll på tempot så att man kan accelerera ur hörnet, inte accelerera in i hörnet. Att du gör en halvhalt innan så att du kommer igenom hörnet och kan rida på framåt.
Jag är ju varvbytare. Jag älskar åttvolten och serpentinerna. Kan ju tycka hänga upp mig lite, så att jag vill hela tiden byta varv så att man måste
aktiveras.
Ja, men precis. Ja. Så att man, jag måste tänka om hela tiden, och gärna serpentiner kan man lägga en liten volt i böjen innan man byter varv.
Gillar själva snurrandet.
Ja, lite tror jag. Men bara, för då får jag känslan, då vet jag om jag har den med mig eller inte har den med mig. Så just att jag måste, för mig själv, att jag måste byta.
Sen är det ju så, när man böjer hästen så tar man ju lite av hästens balans, och då har man ju också lättare att komma till eftergiften ibland. Av att den precis förlorar balansen, så hittar jag eftergiften, så måste jag hitta balansen igen ur det. Det händer någonting i den processen när man går från ett håll till ett annat.
Ja, för det känns ju svårast att ha hästen hos sig när man rider rakt fram längs fyrkantsspåret. Alltså nu när du säger det, när jag tänker själv att jag rider på fyrkantsspåret, att
då
när man ska in i
hörnet,
då är det så här, oj, det där hörnet var skitdåligt, för att hästen var ju någon i väggen. Och
tänk att du gjort tre serpentiner med någon liten volt kanske, om du har behövt i någon böj.
Ja, exakt, men då har du hela tiden, det är ju det, jag tror man måste bli bättre på att checka att hästen är hos mig på även långsidan, så att inte det bara blir en transportsträcka.
Nej.
Det är lite som att backa en trailer. Man gillar ju att svänga lite hela tiden, för då kommer man ihåg åt vilket håll man ska vrida ratten.
Är det bra på att backa med släpp?
Ja, ni gör det sällan nu, men jag har gjort det mycket förut i alla fall. Och du vet, om man bara backar rakt bakåt och så ska man plötsligt,
så viker det sig.
Då kör man ju ratten åt fel håll. Ja. Men om man ligger lite och styr i sväng, då har du kontroll. Det tror jag är samma kontroll du vill ha när du rider. Ligger lite i sväng, då känner du att du har din kontroll.
Tittar du i backspegeln eller vrider du huvudet bakåt?
Jag kan göra bägge delar, men det är lättare att vrida på huvudet, tycker jag.
Jag tittar bara backspegeln. Jag kan inte vrida huvudet bakåt. Då är det bara bakåt fram.
Men har de, säger de inte nu att om man ska, har precis lärt mig, att om du ska backa och titta bakåt, så ska du hålla handen på nederdelen av ratten. Då blir det rätt. Ja. Håller du den där uppe så blir det fel. Håller du den här nere så blir det rätt.
Måste jag lära om nu? Alltså?
Nej, inte om du är grym.
Nej, har man lite 7 år så får du göra som du vill. Okay?
Är det lika stäckande backa en trailer? Nej.
Blir det 8:e OS?
Jag vill ju gärna det, men jag vet ju inte om jag lyckas. Det är inte så himla lätt att liksom komma igen med, till den nivån. Jag har ju liksom varit ur det lite grann nu sen Anton inte går, och inte riktigt haft någon efterträdare som har liksom klivit fram. Men det är ju ett par år kvar, så jag gör ett försök.
Men absolut. Du har ju en ny häst som du går väldigt bra med. Nu måste jag leta efter namn här för det.
Devanto.
Devanto, ja, exakt.
Ja.
Tror du att han...
Jag hoppas på det.
Känns det som att han har det,
absolut.
Och att ni kan skapa det tillsammans? Ja,
absolut, absolut. Men det är fortfarande... Man är ganska så öd. Man håller på med den här sporten. Man blir ganska så ödmjuk. Och det är inte så lätt att få de här otroliga diamanterna. Liksom. Men jag gillar honom jättemycket. Och han har varit fantastiskt fin så långt. Så att,
men det är det där med ridsporten också. Dels att alltså man ska på den stora mästerskapen, att du ska pika och hästen ska pika samtidigt, och att alltså det ska funka personkemimässigt och det ska funka ridmässigt, och det ska funka, man ska formtoppa samtidigt. Det är så oerhört
mycket
många parametrar som ska funka.
Plats.
Det är därför 7 OS, alltså det imponerar på mig så mycket så att
det, är helt...
det finns inte. Om jag tänker också på Malin Bajard till exempel, som vi återkommer till och pratar om och med gärna. Alltså att så länge som hon har ridit, det är inte bara hennes insats som är fantastisk, eller din i det här fallet, utan det är tajmingen och att man tar fram, hittar häst efter häst efter häst, och att man kommer igen. Det är så fantastiskt, och folk som inte rider fattar inte. Det är ju faktiskt inte klokt.
Nej, allt det är liksom arbetet och den stora grejen som krävs för att komma till ett OS. Det är helt sjukt. En gång.
Ja, nu har vi förklarat det för dig i alla fall. Om du inte visste det, så är det kul att vi kunde komma och berätta det här.
Vad bra, det känns bra. Det känns bra.
Men nästa OS är 2024.
Ja.
Nu rider ni Grand Prix,
ja,
på den nivån.
Ja.
Hur, liksom, hur långt innan behöver man på sig för att kanske kunna formtoppa inför ett OS?
Jo, men man behöver nog egentligen kanske inte redan i år ha hästen uppe i de absolut högsta internationella nivåerna, men snart. Det är, man behöver tävla ett eller två år för att kunna platsa, tror jag.
Ja.
Sen så kan man ju alltid komma med en ny häst och det fungerar, men det närmare blir det, svårare blir det. Att man behöver ha rutin ihop i de här sammanhangen helt enkelt på allra största nivåerna. Och sen så är vi, Sverige, en bra nation idag. Det är inte så lätt att ta sig in i de här tre, fyra bästa. Mm. Så att det vill ju till att man har lite rutin ihop med hästen och gjort riktigt bra resultat för att kunna hålla den nivån helt enkelt.
Och hur ser planen ut närmsta året?
Det är ju att komma ut och tävla internationellt med honom och lite andra hästar. Då får vi se.
Vilket är det vanligaste misstaget tror du som folk gör som rider på lite lägre nivåer som är ute och tävlar dressyr? Har du något tips om man är ute och rider då, lätta klasser? Eller?
Kanske att man blir lite för fixerad vid själva tävlingsmomentet och tävlingsprogrammet som vi pratar mycket om. Att man måste vara tillbaka till grunderna. Det är tyvärr grunderna man tjatar om. Att måste tillbaka till att hästen rör sig i balans och är bra på tygen och är skön i handen och är reglerbra innan man ens ser sig in i det där programmet. Och så kanske man har tävlat, så får man backa igen två dagar och så. Nu ska jag bara känna att reglagen är som de ska och sen får man öva igen. Sen så tror jag också ibland att man förväntar sig att det ska kännas bättre än vad det gör inne på banan. Att man har liksom för höga expectations liksom, om att det ska kännas som
det perfekta
åket med en gång. Och det är inte så ofta det känns som det perfekta åket, utan det är ett arbete i liksom under utveckling hela tiden, tror jag, att tävla. Att man får liksom, måste gilla den där processen av att oh, men gud, jag fick till det där och där, nu är det bara det här kvar. Så att man inte tappar modet för att inte allting funkar perfekt. Liksom.
Vi har en stallkompis, Jenny kom hem från tävling, hon hade varit tävla med Claudio. Och hon kom hem och var jättenöjd. Det hade gått hur bra som helst, men han var helt livrädd för ett hörn. Han hade byggt något spöke i ett hörn där.
Ja.
Han gick liksom på sidan, han vägrade gå nära det hörnet. Ja. Så betygsmässigt så var det ju inget bra. Mm. Men hon var ändå jättenöjd. Hon kom hem och sa att allt hade varit toppen förutom det hörnet. Då.
Ja, men det är också så skönt. Man måste kunna
acceptera
känna
det. Och ja, bara så här,
precis. Ja,
ta det lite. Så, då. Ja. Så får man väl träna på det till nästa gång. Eller?
Så tror jag att man måste gilla att ha sin partner, sin häst liksom, med på tävling. Det är halva grejen, är att hästen ska också tycka att det är kul att vara på tävling. Man måste lära sig att göra det där tillsammans. Det är jätteviktigt.
Det tror jag också. Jag uppskattar ju så otroligt mycket våra äldre hästar. Att de är så härliga att ha med sig och ha i transporten och promenera med och sova borta med. Och, men så mysiga att ha hela tiden. För det kan ju också vara jobbigt för en själv om en nervig häst som far runt och mår dåligt av att vara där.
Och det ligger ju rätt mycket arbete bakom att de blir så där bra på tävling. Det är ju ingenting som bara är.
Nej.
Utan det är ju ett antal kanske tävlingar och år innan som man gör det här tillsammans.
Precis, och då kanske också därmed kompletterar varandra. Att det är bra. Jag kanske kan ha en lite nervig häst då, om jag är lugn själv. Men är den här som är väldigt osäker på tävlingsplats, då behöver ju den en ryttare eller en ledare som är otroligt cool och kan lära den. Att det här gör vi ofta och det är kul.
Precis.
Så vi har en lyssnarfråga här. Hur tänker hon när hon tar tyglarna?
När man tar tyglarna så, det är ju en väldigt allmän fråga känner jag, men det viktiga är väl att man etablerar kontakt med hästen, att man lite smyger sig på den, lugnt och stilla och mjukt, gärna kanske lite på ett böjt spår när man tar första kontakten, framförallt om man inte känner hästen, så att den blir trygg. Och egentligen är ju ingen kontakt är ingen signal för hästen, och kontakt är en signal som hästen tycker om. Så att just att ta sig från ingen kontakt in i kontakten är ett viktigt moment. Så att gärna kanske lite böjt spår, lite ledande hand, så att hästen känner att där var du, nu vet jag vad som är. Och sen när man väl har etablerat kontakten och hästen bjuder för skänken in i handen, då har man ju hästen, man har tagit tyglarna.
För det kommer jag ihåg, du nämnde det förut, men ett av de tidigaste avsnitt när vi pratade med Christian Krusenstierna som också rider dressyr, att när han är på tävlingar och så frågade vi, vad tittar du på de andra när de rider fram? För han älskar att titta på framridningen. Mm. Och då var det just att han tittar gärna på när de tar tyglarna.
Mm.
För att se hur de andra ryttarna gör. Och jag kan stå fascineras av hur smidigt en del gör. Och vad tittar du på när andra rider?
Ja, gärna när de tar tyglarna är en bra punkt. Men jag tycker kanske värmningen. Jag gillar när de börjar värma upp och se hur hästen liksom och ryttaren, samspelet mellan hästen och ryttaren i början, i uppvärmningsfasen kanske, innan de kommer igång. Det tycker jag är kul att titta på. liksom fundera på hur de samarbetar.
Vem gillar du att titta på?
Oh, det finns massor av ryttare. Jag tycker att det är kul att titta på andra ryttare överlag. Jag är också, Lussan och jag som är ute tillsammans, vi sitter ofta och tittar kanske hellre på framridningen än vad vi tittar på banan. Det är kul att titta när alla ses, när de preparerar eller när de rider på morgnarna, hur de gör, de löser problem och liksom försöka stoppa in nya verktyg i verktygslådan av erfarenheter hela tiden. Att man kan lösa ett problem på så många olika sätt. Och det är så viktigt att liksom, ja, men så där kanske man kan göra på någon häst någonstans. Eller så kommer man fram och ser att de gör något som man säger att så där skulle jag inte vilja göra. Kan man också konstatera. Men det sitter vi ofta och tittar på. Nördar lite. Det är kul att se hur andra löser och hitta på hur de närmar sig olika rörelser och hur de förbereder sina hästar.
Ja, det där skulle jag också vilja ha mer tid för, känner jag nu när du säger det, att titta mer när folk...
Väldigt intressant.
Ja, men när de rider sina hästar, om man är på meeting till exempel och det är bättre ryttare än jag där, hur de rider sina hästar på kvällen eller på morgonen eller... Det är ju, för man själv gör ju som man själv alltid har gjort. Alltså jag tror att det är bra att få upp ögonen lite och lite inspiration om hur andra gör och kanske ta till det, och det kanske förändrar ens egen
uppvärmning. Man kan komma och hitta nya idéer. Och just det här morgonpasset kanske är jätteintressant, som många ryttare gör, att de rider sina hästar på morgnarna.
Ja.
Det tycker jag är kul.
Gud, vad intressant. En till fråga om man frågar åt en vän. Om man har en fyraåring som har vuxit väldigt mycket det senaste året.
Och är det en skimmel?
Den råkar vara en skimmel, men det är irrelevant i den här frågan. Men, och den har långa ben och rör sig väldigt trevligt för att vara hoppstam. Men den slår ju otroligt mycket skor när man rider den.
Mm.
Tycker du att man ska sätta på en sån häst boots fram för att den kan bli rädd om att den kliver på sig själv? Eller vill man inte ha det för att den ska lära sig att...
Alltså, ja, jag vet inte om bootsen hindrar att den... Ja, om den kliver på sig själv uppe på karl eller kronranden, då ska du ju ha boots på den. Ja. Om den kliver uppe på, eller inte på ballen. Liksom. Men inte att den slår bakhoven på framskon egentligen.
Nej.
Där skulle jag kanske tänka, dels fundera på skoningen.
Ja.
Att man har inte för långa skoarmar fram och att man kan ha inte tåkappar utan sidokappar, allt lägger tillbaka skon lite bak, att man talar med hovslagarna om att de slår i sko. Men sen är det ju egentligen balansridningen naturligtvis, och att man kanske inte på en fyraåring, för det är lite tid, men när den är lite äldre så kan du tänka att den går en aning sidvärts, för då kliver den inte på sig själv.
Smart. Det vill den ju göra när vi rider ut och går ner för spackar.
Ja.
Då vill den ju gå sidvärts hela vägen.
Man puttar den lite sidvärts, så då får den ju plats att kliva utan att kliva på sig själv.
Ja.
Och då pratar jag inte att den ska ramla åt sidan, utan det är en liten...
Ja. Och hur mycket ska man rida på en häst som växer då? Om det är en fyraåring som växer ganska mycket?
Jag tycker det sunda förnuftet ska tala om. Alltså är den pigg och vill arbeta, då kan du rida på. Och när den blir trött och den kroppen ramlar i 15 delar och den inte kan sortera sig, då måste de få paus.
Ja.
Så fingertoppskänsla tycker jag är viktigare än att rama in tider och säga veckor. Men visst måste den få återhämta sig, och den växer ju framförallt bra när den vilar.
Ja.
Så att man ska väl kanske ge den ordentliga viloperioder in emellan. Men sen också känna av, vi gör så mycket med unga hästarna, vi låser oss inte till hur mycket de ska gå, utan vi rider på medan de är öppna och är mottagliga, och dun är öppen brukar man säga, att de lär sig.
Ja.
Då är det bara kör på, även om det är kanske lite mer än vad man hade tänkt sig.
Ja.
Och sen kommer det där dagen och säger, nej, nu funkar ingenting, nu är alla ben åt fel håll, den vill inte. Ja, men rida ut i skogen eller låt den vila ett slag. Och så börjar man om igen. Så att man följer hästarnas cykler lite mer än sin egen, så att man inte förmänskligar och säger att det ska vara så här, nu har jag jobbat i 2 veckor så nu ska du vila.
Utan, man har ju hört fyraåringar ska man rida 4 dagar i veckan, 40 minuter typ.
Alltså, ja, man måste nog göra väldigt olika, för det finns många fyraåringar som passar bäst att man bara rider varannan dag på, och så finns det de som det passar bäst att man rider 4 dagar och vilar 3 dagar. Då mår de bättre i rad, för att då hinner de sortera om de har lite mycket energi. Och det kanske inte nu överdrev jag, men generellt liksom. Så att jag känner nog att man får inte vända sig för mycket till regler, utan man måste läsa av hästen. Det är det viktiga.
Ja.
Hela tiden. Då måste man också ge sig själv och hästen tiden att umgås också.
Ja.
För det kan jag tänka mig att många gör, att man kommer dit, tar hand om, rider och drar. Alltså att många inte är, eller har chans eller möjlighet att vara i stallet hos.
Nej.
Nu kanske man är det mer om man har unga hästar i och för sig, men att man inte riktigt hinner. Folk är ganska stressade. Ja, det är alltid sant. Något.
Och för den unga hästen är ju allting träning. Att ut och galoppera är träning. Att ut och... gå, om någon har vatten i närheten, gå på vatten eller så, men ute i skog och mark, att göra olika saker, kanske bara gå en skrittmaskin och göra arbete för vad man nu har för möjligheter och vad man än gör, så är ju alla äventyr stora för en fyraåring. Så att det är ju inte bara att rida på banan.
Nej.
Är också jätteviktigt. Allsidig träning oavsett vad man ska göra med sin häst.
Så brukar jag tänka, att jag med våran fyraåring, då är jag ute och går med henne istället. Så promenerar vi i skogen och upp och ner och hittar dit.
Precis. Att hon så blir hon ju ny, då tränar ni ju också kommunikation, exakt. Även fast du kanske inte sliter på kroppen på henne just
nu. Nej, men precis.
Sen är det ju också viktigt på fyraåringar, tycker jag, om de börjar ligga mycket i boxen. Då växer de ofta. Om de ligger ner på dagarna och inte brukar ligga ner till exempel. Det kan man titta på när jag tänkte på det när du sa att ge sig tid. Att iaktta dem hur de beter sig i hagen och hur de beter sig i stallet överhuvudtaget. Om de ligger och sover mer än vanligt.
Man har sjuåring som ligger och sover hela tiden.
Men vissa hästar sover ju alltid. Då är det en normaltillstånd. Vi har några hingstar. De ligger alltid. De rider inte. Tar vi inte ut dem direkt så ligger de och sover. Då ligger de där.
Ja. Vårat sto. Som är 7. Exakt. Hon sover alltid klockan 6.
Ja, det är det jag menar.
Klockan 6, 7. Ja, hon har smått att sova klockan, då sover hon.
Ja. Men när hon går ifrån den rutinen, det är då det är något konstigt. Om hon skulle börja sova på helt fel tider, då ska du vara vaksam. Så det är inte det. Man måste känna sina hästar, hur de har för rutiner, helt enkelt. För det är väldigt individuellt.
Ja, men precis.
Det är lustigt. Jag tänker nu på vår ponny. Jag har aldrig sett henne ligga i boxen i stallet. Mm. Jag har aldrig sett henne rulla sig. Jag ser ju när jag kommer att hon har ju sovit. Mm. Men jag ser det aldrig. Och så var vi nu på tävlingar i Sundbyholm i helgen. Då la hon sig och så låg hon och sov hela dagen. Och Nick gick in och de satt och gosade och mösade en halvtimme och kliade. Och hon la ut hela... Alltså hon var så cool och avslappnad och tyckte så härligt. Hon låg i hagen nu och Sylve också.
Ja.
Men då är vi på andra platser.
Ja, det är lustigt.
Hon kanske är en dagsovare. Att hon sover på dagen också när ni är i skolan och så.
Ja, så kanske.
Uh-huh. Kan det ju vara.
Då är ju hagen, då hinner hon inte sova.
Jo, hon kan väl ligga och sova i... Hon rullar sig ju varje dag.
Ja, det gör hon absolut. Gud, ja. Hon rullar sig.
Det kan hända att hon ligger i.
En av våra hästar som åker med till Florida, när det blir så varmt som i Florida, ligger han i hagen och betar. Och sen när det blir så varmt här i Sverige, vilket ju nästan inte blir... När det liksom är 30 grader varmt. Ja. Där ligger han i hagen, då tror jag att det är något fel. Men någon lägger sig i hagen i värmen, mitt i solen, och tycker det är jättemysigt.
Han som jag älskar att vara i solen.
Så att det är ganska roligt så att de har ju väldigt många egna sådana där idéer för sig.
Men i Florida, åker du dit nu också?
Ja, vi har inte kommit iväg än i år, men jag hoppas på det. Det är inte så lätt i år. Vi vet inte hur det går med alla inresetillstånd och så.
Nej, just det.
Det beror lite på vad som händer. Men vi var ju där förra året också. Då gick det bra. Så att det, jag hoppas på det. Vi arbetar efter den planen, helt enkelt.
Okej, vi måste bara lite... Nu har vi pratat väldigt länge, men man är ju nyfiken.
Säg till om du måste gå nu.
Hur man gör när man flyger hästar till Florida.
Ja, det...
Det är en timmes diskussion. Åker man till Arlanda och stoppar dem på
Nej, tyvärr inte. Utan man måste flyga ifrån Amsterdam. Så vi bilar hästarna till Amsterdam. Men det är inte jättelätt om man ska åka iväg med 8-9 hästar. Och så ska man övernatta i Skåne. Så ska man övernatta någonstans i Tyskland på vägen. Vem har 8 boxar lediga mitt i vintern? Det har vi lärt oss nu. Men första resan var liksom problem nummer ett.
Men det är ett tips till alla andra.
Var stannar man? Nej, men förlåt. Det var en bisats. Men man bilar dem ner till Amsterdam. Ja. Därifrån flyger de till Miami.
Med ett eget plan?
Exakt.
Nej, inte alls. Utan det är som nästan en linje som går där. Det låter inte galet. Men alla hästar från Europa flyger från hela Europa flyger de från Amsterdam till Miami. Det går någon gång i veckan går ett testplan. Ja. Men det kan också vara ett cargo med halva, alltså det kan vara 10 hästar på planet och det kan vara 300 hästar på planet.
300 hästar.
Ja. När det är mästerskap och så flyger de så många hästar.
Oh, wow.
Men när vi åker nu själva så där, då är det oftast inte så många naturligtvis.
Lyfter de långsammare då? Alltså obrand flackare.
Ja, flackare. Ja. Det gör de.
Och kan de flyga, kan de undvika turbulens på något annat sätt än vad passagerarplan kan?
Nej, det tror jag inte.
Och ni men åker
det,
aldrig, de människorna, ni åker aldrig med på de planen?
Jo, men det är inte så många. Kanske en får följa med, eller högst. Ja. Kanske två högst.
En per hästsällskap.
Ja, precis. Men någon, vi har alltid någon med.
Och en veterinär?
Nej, inte de när vi flyger så. Men när vi åker på mästerskap så är en veterinär med. Mm. Då brukar det vara en groom och en veterinär, eller en ryttare och en veterinär som flyger.
Alltså, jag måste säga 300 hästar i ett och samma plan. Det är något kusligt med den tanken.
Det känns så...
Det är ett väldigt stort plan också.
Men då står de i någon form av så här cargo-box här, så att de står typ 2-2 eller någonting.
Ja, de står i containrar. Containrar åker 2 eller 3, men vi har i princip alltid bara 2. Man har 1,5 plats, så att säga. Ja. Så det ser ut som en, stor hästtrailer, kan man säga. Fast den går på kullager istället för på hjul. Mm. Så man lastar på dem på dem. Och sen så kör de här boxarna iväg och sen sätter de... Egentligen alltså, som turbulens och sånt, start och landning, det tycker de är lite otäckt. Men annars, upp i luften, det är ju inte värre än om det är på motorvägen. Nej. Och du dundrar förbi 4 långtradare och tåg.
Gotlandsfärjan och vi åker.
Alltså, det är ju lugnare i luften egentligen när de väl är i luften. Även om det skulle bumpa till en gång. Det gör det ju på motorvägen också.
Och är det superhärligt att vara där i Florida?
Hon jobbade. Vi hoppar här. Ja, jag hänger med. Ja, det är det. Det är fantastiskt. Ja. Det är ett fantastiskt sätt. Och det är naturligtvis optimalt sätt att få spendera sin vintermånaderna på.
Är man för gammal att vara groom om man är 42 år?
Nej, ja. Det går bra.
Jag kan vara vatten, kan vara waterboy. Jag kan vara vad som helst. Jag kan komma med ett parasoll.
Ja, det är fantastiskt att kunna bara träna i det klimatet liksom, på vintern.
Du jobbade i Florida, men det var inte där.
Det var inte Florida, det är i Los Angeles.
Aha, jag trodde... Va? Okay.
Ja, det är på andra sidan kontinenten.
Jag var inte säker på att det var på östkust.
Nej.
Ja,
det låter ju otroligt drömmigt. Och vi följer er ju på Instagram från Florida. Mm. Där tittar vi på hur härligt ni har det på vinterhalvåret när vi andra är hemma kvar i Sverige. Och drömmer om att det kanske får vara grooms någon gång i livet.
Ja. Men, och vi pratade också om bästa vägen på fyrkantspåret, men om du har en favoritridövning som du skulle kunna dela med dig av, ett tips till oss.
Ja, och det finns ju så många att leka med, men för att gå ifrån då min absoluta basic övning som är att förändra steglängd och hastighet hela tiden. Så jag skulle vilja nämna två saker ändå, för det har vi inte pratat om alls, men i galopp också, det här med att förändra steglängd och hastighet, att man egentligen alltid rider lite olika stora galoppsprång, att öka lite, minska lite, öka lite, att du glider emellan, så att hästen egentligen aldrig riktigt vet hur stort galoppsprång den ska ta.
Så bara ligga och liksom gunga på igenom samma det är du inte intresserad av.
Utan det ska hela tiden ligga, minska lite, glida lite fram lite. Det här som att backa med en trailer återigen, att du hela tiden ligger lite på reglaget, att du gasar lite, minskar lite. Det gör att du uppnår en väldigt bra galoppkvalitet. Så att börja enkelt genom att jobba kanske tre långa, tre korta, alltså galoppera framåt, eller fem långa, beroende på hur utbildad hästen är såklart, men fem framåt, fem tillbaka.
Och då pratar vi bara nyanser egentligen.
Ja, mellan dig och hästen, inte ökad galopp, utan du kan också förändra, om du har en väldigt het häst så kan du lägga dig mellan samlad galopp och pyrettgalopp, och har du en väldigt slö häst så kanske du lägger dig mellan mellangalopp och ökad galopp. Alltså det kan ju ha hela registret i vilket tempo det är, men du någonstans på den här skalan mellan full fart och total samling lägger du dig och så växlar du lite beroende på vad du vill uppnå. Men du behöver absolut inte på en jättesprallig häst börja rida fortare och fortare och fortare, utan det kan du ligga på arbetsgalopp, samlad galopp, arbetsgalopp, samlad galopp eller vad du vill uppnå. Men om det hela tiden varierar och när hästen är lydig på det, så kan du ändå ligga så här utan att, du har alltid lite olika stora språng. Då är hästen alltid framme för benet och går alltid att reglera.
Brukar du göra så?
Nej, inte så mycket som jag ska börja göra nu.
Och det är också i början när man gör, säg fem korta, fem långa, då ska man egentligen byta så fort hästen svarar framåt, så ska man börja ta tillbaka. Och när den tar tillbaka och känns bra, då ska man växla framåt lite fortare än vad man själv vill. Lite fortare än vad hästen förväntar sig. Så du ska variera när den precis säger, åh, nu har jag förstått, nu kommer jag tillbaka. Då vänder du på det och går framåt. Så att du liksom gör hästen beredd på de här
mjukt
övergångarna.
Mjukt och fint som en kompis.
Ja.
Inget något.
Nej, väldigt mjukt.
Ja. Men det här känns ju som ett bra sätt att träna mig själv som en aktiv ryttare.
Ja,
jag är också lite slow ryttare. Jag rider ju heta hästar bättre än lite slow. Men det där är ett bra sätt för mig att bli mer aktiv och lite
snabbare.
Du
kan också påverka hästens rytm då i galoppen, hur snabbt den har fotföljden. Så att om du gör det här på en häst som är lite långsam och lite tung galopperad, så får den lite kvickare i galoppsprånget, som gör att den blir mer reglerbar även om den ska hoppa. Den får inte ta för stora språng. Då går det ju inte att reglera. Och så att genom att öka och minska så blir den lite, steget lite kvickare, och då kan du snabba på det där inre bakbenet så att den har en lite kvickare rytm.
Genialiskt. Alltså, gud, jag är så sugen på att åka hem och rida.
Där landade jag. Men då är jag ju på min gasen och bromsen träning igen. Men det är så himla viktigt. Jag tycker det ger så många liksom ringar på vattnet, de här övningarna. Så de kan man ju liksom använda och ta med sig in i allt annat man gör sen. Så jag tror att det blev mitt råd ändå.
Gud, vad bra. Och har du något stalltips?
Att man ska ha kul med sin häst. Man måste älska det man gör. Det var ju jäkligt vanligt. Men det är otroligt viktigt.
Mm. Det är nog ingen som har sagt det innan, som vi har pratat med.
Ja, man måste liksom älska häst. Man måste våga vara så nördig faktiskt, att man säger att man älskar att hålla på med hästar. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och det går ju igen på alla. Man kan titta på alla nivåer. Så titta på alla de här jättestora elitryttarna. De är ju alla helt barnsligt kära i sina hästar. Mm. Det måste landa i det.
Det är
alltså
ju samma som man känner med sin första ponny eller när man var 13 år och
våga
gick
gå tillbaka. Det får inte gå förlorat på vägen. Nej. Det får aldrig bli ett yrke så att det blir ett redskap, utan det måste vara liksom den här genuina kontakten med djuret. Det tror jag är jätteviktigt.
Man gör ju inget annat när man håller på med hästarna. Det, jag tänker på det. Jag har börjat skoja med dem som alltid där på kvällen i stallet när vi är där. Vi åker hem alltid alldeles för sent. Och sen så vet man, plockar undan det sista. Man har inte gjort något annat än donat och mockat och sopat och gjort härpåsar och skurat ut vattenhinkar och sånt. Och så klappar man ihop skåpet och säger man, ja, då ses vi imorgon, så gör vi samma sak igen.
Ja, men ställer man, ställer man den tanken på sin spets och funderar på vad är det som gör att alla människor efter jobbet åker till stallet och lägger alla dessa timmar. Det är ju någonting i botten här som man faktiskt nästan glömmer bort i sin vardag. Man bara gör det. Men det är ju någonstans att man älskar de här underbara djuren.
För kompisar som inte håller på med hästar, de fattar inte. De bara, jag fattar inte all den här tiden. Vad, så här, vad är det som är så kul med...
Och varför är det värt det?
Men det kommer jag ihåg i somras också. Då hade jag, fick jag en timme över om någon konstig anledning. Det har man ju aldrig annars när man har barn och sånt. Men då kom jag, då satt jag mig med hästen och satt och betade. Och så satt jag och tittade på den bara. Och då, du vet, kom det till mig att jag så här... Det här är så
viktigt,
det här är så härligt och det är så mäktigt och det är så coolt och det är så vackert och det bara är, nu förstår jag varför jag står där i november och lagar en hage som är upp och ner typ liksom i regnstorm. Men jag tror att det är viktigt ibland att bara stanna upp, titta på sin häst och bara komma ihåg att man älskar dem ju så mycket och att det är därför man är i stallet. Och
ja,
det är viktigt för
backa
alla.
Bandet, vad det är som driver den faktiskt i botten.
Ja, men exakt. Och det gäller ju alla som jobbar med hästar eller som bara rider på ridskola eller liksom vad man än gör med hästar. Att man...
Men nu har ju också du förmånen att få jobba på den finaste... Jag sitter och tittar ut genom fönstret precis och nu när vi pratar om det. Det här är ju på riktigt den finaste hästgården jag har sett, tror jag. Allt är så... Det är sån känsla och sån... Alltså i varje detalj och ändå så himla hemtrevligt och avspänt i allt det här otroligt vackra.
Det är roligt att du säger, för vi tycker ju själva att det är så himla viktigt, just den här känslan. Ja. Att hästarna trivs väldigt bra här också.
Ja, det kan jag tro.
Ja,
det är fantastiskt fint. Det är kul att få se stället. Det är ju verkligen fantastiskt. Och kul att få prata med också. Vi ska låta dig gå. Du måste ha 1000 miljoner saker att göra.
Du ska till din PT.
Japp, om 7 minuter.
Åh nej, tack snälla för att vi fick komma och hälsa på. Vi kanske kommer hälsa på igen även om du, eller ja, vi kanske kommer inte tillbaka.
Det är välkomna.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Jag bjöd in oss.
Yay.